Så, ja, nu är den här på också. Hörrni, då vill jag säga ett varmt välkommen till alla som har kommit hit idag. Och det är ju så att det är härligt att se er allihop. Vi är ju här både som medlemmar som tillhör Fristaden och vi som har vårt säte här då. Så att vi ska ha en trevlig och härlig gudstjänst tillsammans med den heliga ande. Och jag tänkte på dig, Veiko, när vi bad här inne. Du bad om frihet och du bad om att man får lägga bort alla religiösa masker och så. Och det är det som gäller. Nu är vi som är här och den heliga ande. Så det blir jättefint. Hörrni, det är så här att idag så ska vi få lyssna till Josef som predikar. Veiko, du ska ha hand om en dopförrättning. Jätteroligt med Robert och Cecilia var det, va? Att ni får också följa liksom den väg som är, som Jesus säger, den här vägen vi ska gå. Det är jätteviktigt. Lite vad som händer i veckan som kommer. Det står, ja, egentligen så står det här vecka 48. Det är bara om en vecka då så är det gudstjänst igen då. Och då är det Frans som predikar då. Och då är det adventsgudstjänst. Så ser det ut. Sen är det så här att det också blir ett bibelstudium nu kommande torsdag klockan 19.00. Och då är det Josef som har hand om det. Och då handlar det om staten och vi som kristna, vårt förhållningssätt till staten. Och det blir intressant, så kom gärna till det. Innan vi fortsätter med lovsånger här så skulle jag bara vilja läsa lite ett inledningsord här ifrån Efesierbrevet 3:16. Och då ska man egentligen läsa ganska mycket innan här, för det står därför. Och då ska man egentligen läsa det som står före. Men vi ska inte göra det nu, utan det är mycket annat här som är jättefint. Men det står så här: därför vill jag falla på knä för fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmå fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Och här kan man ju ta fram många olika saker, men jag tänkte just på det här: stå fasta och var stadigt rotade i honom, i Kristus, så att ni tillsammans med alla de heliga. Det är liksom ett tillsammansverk här. Och vi ska få fatta bredden, längden och höjden och djupet. Och det är det som är liksom Guds rike. Att inte bara läsa om det, utan också liksom wow, det här får jag vara med om. Det är underbart när det är så. Jättebra, vi ska fortsätta med lovsånger. Varsågod.
Det är dags för dop. Så vi sjunger tillsammans: jag har beslutat att följa Jesus. Och under tiden som vi sjunger tillsammans, vi kan väl stå upp allihopa, så gör ni er redo för dopet. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå.
Så där, jättekul. Frans heter jag, jobbar som pastor i församlingen, och vi ska köra lite dop. Men först lite, ska berätta vad dopet är, för de som inte kanske vet vad det är för någonting. Vi praktiserar det i alla fall. Vi brukar säga så här: Jesus har gett ett uppdrag. Gå ut över världen och gör folk till lärjungar. Och döp dem i Fadern och Sonen och Helige Andens namn. Och sen lär dem att följa alla mina bud och så. Så idag ska vi få göra det. Vi ska få döpa här. Vi har ett samarbete med Frälsningsarmén i Borlänge. Hope kallas det, på torsdagskvällar. Och det är jättekul att växer, folk blir frälsta och får möta Gud. Och det är ett bönämne att folk ska kunna ännu mer få möta Gud helt enkelt. Så det är en del av vårt arbete vi har här och jättekul. Så ni ska få gå ner in i taget, sen får ni göra.
Vi sjunger.
Han hade tänkt läsa, eller jag ska läsa ett bibelord, så vi, det står i breven också. Kolosserbrevet 2 och 11. I honom blev ni också omskurna, alltså Kristus. Inte med människohand utan med Kristi omskärelse, när ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev också ni uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från de döda. Så här när vi begravs, så begraver vi den gamla naturen, syndiga naturen. När vi reses upp så kommer uppståndelsekraften. Förr så kommer vi som en nyskapelse. Allt det gamla är borta och du kommer resa dig upp med helt rent nytt hjärta. Och där finns det ingenting som fienden kan anklaga. Så det är väl därför det är många som får motstånd innan. Så nu vet ni det också. Amen. Säger vi amen till det.
Amen. Vi fortsätter och sjunger samma saker en gång till. Jag har beslutat.
Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå.
Cecilia, nu frågar jag dig. Bekänner du Jesus Kristus som din Herre och Frälsare?
Ja.
Tror du att Jesus har dött för dina synder och att han har uppstått från de döda?
Ja.
Vill du följa Jesus och vara hans lärjunge för resten av ditt liv?
Ja.
På min mästares, Jesus Kristi befallning och din egen bekännelse och sinnesförändring och tro på vår Herre Jesus Kristus, döper jag dig i Faders och Sonens och den helige Andes namn. Frågar jag nu samma sak. Bekänner du Jesus Kristus som din Herre och Frälsare?
Ja.
Tror du att Jesus har dött för dina synder?
Ja.
Och att han har uppstått från de döda?
Ja.
Vill du följa Jesus och vara hans lärjunge för resten av ditt liv?
Ja.
På min mästares Jesus Kristi befallning och din egen bekännelse om sinnesförändring och tro på vår Herre Jesus Kristus, döper jag dig, Faders och Sonens och det helige Andes namn. Amen.
Ja, det var ett tag sedan jag stod här. 1,5 år närmare bestämt. Och det
fortsatt ett privilegium att få predika i sin hemförsamling. Trots allt. Det har varit långa 1,5 år fyllda av sorg. För er som inte känner mig, Josef Disby heter jag. Pluggade 7 år i Amerika, teologi. Växte upp i den här församlingen och för 1,5 år sedan så dog min lillebror Mattias i hjärncancer. Och sedan dess har jag inte predikat. Men jag har vetat under tiden att när det blir dags igen att predika, då vet jag vad jag ska predika om. Om sorg. Så måste det vara. Så om ni vill slå upp era biblar, förmiddagens text kommer från Johannes evangeliet, kapitel 11. Som är den berättelsen om när Jesus uppväcker Lazarus från de döda. Så vi kommer hoppa in egentligen och befinna oss i mitten av berättelsen. Vi kommer varken ta början eller slutet. Börja mitten istället. Men bara för att sätta sammanhanget så Jesus har fått bud att Lazarus, en när och kär vän, enligt budbärarna, ligger sjuk och är på väg att dö. Och hans systrar Marta och Maria har skickat bud efter honom, efter Jesus, så att han kan komma och förhoppningsvis hela Lazarus. Och vi börjar ifrån vers 17. Jag kommer läsa vers 17 till och med 37. När Jesus kom fram fann han att Lazarus redan hade legat 4 dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär 3 kilometer därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom, men Maria stannade kvar hemma. Marta sa det till Jesus: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer ge dig vad du än ber honom om. Jesus sade: Din bror ska uppstå. Marta svarade: Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sade: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. När hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade: Mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde det reste hon sig och gick ut till honom. Jesus hade inte gått in i byn än, utan var kvar på platsen där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Marta och tröstade Maria och tröstade henne såg att hon reste sig hastigt och gick ut. Då följde de efter henne i tron att hon skulle gå till graven för att gråta där. När Maria kom till platsen där Jesus var och fick se honom föll hon ner vid hans fötter och sa till honom: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne grät blev han djupt rörd och skakade i sin ande och frågade: Var har ni lagt honom? De svarade: Herre, kom och se. Jesus grät. Då sa judarna: Se hur han älskar honom. Men några av dem sa: Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte dog? Så lyder Herrens ord. Under min uppväxt i församlingen så hörde jag ofta att predikanten gav en, ska man säga, en apologia, ett försvar kan man säga, för sin predikan. Att predikanten inledde ofta sin predikan med att förklara hur Guds tilltal hade kommit till honom eller henne under den här veckan och fått vägledning i predikans tema och predikans bibeltexter för den delen. Och jag följer inte i den traditionen rent generellt. Jag känner att Guds ord kan stå på egen hand. Men idag så har jag en apologia, en förklaring för varför. Och jag gör det därför att det här är en ovanlig predikan. Det är inte en predikan jag någonsin trodde jag skulle behöva göra. Och det är heller inte en predikan jag vill göra. Men tack och lov så beror inte kraften i Guds ord på vad jag vill, vad jag tycker. Det beror inte på predikanten. Guds ord är som ett mäktigt lejon som ryter ute på den torra savannen. Guds ord är levande och verksamt i sig självt. Och det är tur. För alltså, jag ska erkänna att jag själv har haft svårt att ta till mig budskapet i dagens predikan. Mina egna ord. För under senaste 1,5 året så har jag bara mestadels skakat på huvudet och suckat när man pratar om Guds omsorg och Guds vägledning. Jag har inte prioriterat Guds ord. Men jag har ändå haft den här predikan i åtanke i över 1 år. Och valet av predikotext också. Jag har gått och burit med mig det hela den här tiden. Guds ord har inte släppt taget om mig, trots att jag gärna velat undvika det. Jag har gått många mil genom den här dammiga savannen. Och bakom mig har lejonet varit och förföljt mig. Och blir det någonting vettigt utav den här predikan, då är det bara tack vare Guds ord och Guds nåd. För jag, det senaste 1,5 året så har jag bara kunnat stämma in i vad Marta och Maria säger i deras klagan här från förmiddagens text. Herre, om du hade varit här så skulle min bror inte ha dött. Var var Jesus någonstans? Den frågan ställde sig nog Marta och Maria. De hade ju skickat bud till Jesus i god tid. Han skulle gott och väl kunna hinna till Betania för att hela Lazarus. Men Jesus kom inte i tid. Han kommer provocerande nog på den fjärde dagen. För i judisk tro så ansåg man, tänkte man, att människans ande svävar över kroppen efter att människan har dött 3 dagar. Men sen när förruttnelseprocessen börjar, då är det för sent. Då har anden redan flytt tillväg. Jesus kommer på den fjärde dagen. En brittisk Formel 1-kommentator brukar säga a day late and a dollar short. En dag för sen och en dollar för lite. Jesus kommer en dag sen och har en dollar för lite. Han är inte där när systrarna i Betania behöver honom som allra mest. Till och med ett gäng judar hade hunnit dit för att trösta Marta och Maria. Och när Johannes använder ordet judar, det är beteckningen för Jesu motståndare i Johannes evangeliet. Det är inte ett neutralt uttryck, det är de som ska komma och korsfästa honom. Så Jesus fiender som ska korsfästa honom senare hinner före Jesus i sorgen dessutom. Kommer till Marta och Maria. Men med det sagt så gör ju de också det som förväntas av dem. För att sörja i den judiska kulturen, det är en offentlig angelägenhet. Om du ser någon som sörjer, då ska du komma med och gå med i sorgetåget och sörja med dem. Och framförallt, det här är en tid när man inte flyttar särskilt långt från sitt hem heller, för den delen, sina byar. Så hela byn samlas när någon har dött. Och så sörjer man i 7 dagar. Att delta i sörjande är ett tecken på judisk fromhet. Och då kan man ju börja fundera, var är Jesus någonstans? I sådana fall. Marta och Maria är övergivna av den mest betydelsefulla personen i deras liv. Under livets mörkaste dagar. Dagarna efter att deras bror har dött och inte längre finns till. Mattan har ryckts bort under fötterna, ljuset har slocknat mitt i natten. Aldrig mer kommer Marta och Maria få se sin bror svettas där ute på åkrarna. Aldrig mer kommer de få höra hans skratt. Och aldrig mer kommer de få krama om sin skäggige bror efter han kommer hem från en lång resa. Allt som finns kvar är hans kropp. Nedbruten av en okänd sjukdom, liggandes ruttnandes i en grav i närheten. Ett liv och en framtid slagen i spillror. Och det värsta av allt, det är att det här hade kunnat förhindrats. Om bara Jesus hade varit där. Att känna sig övergiven, det är en hemsk känsla. En del av oss har nog upplevt det någon gång i våra liv. Och att mista en nära och kär människa i sitt liv är dessutom ännu värre. Så Marta och Maria, de har dragit en dubbel nitlott. Och ja, jo, han kommer på fjärde dagen till sist. Men vad spelar det för roll? Lazarus är redan död. Lazarus som kallades för den som du har kär, säger Jesus. Så brydde sig inte Jesus då? Är det det som har hänt? Brydde sig inte tillräckligt mycket för att dyka upp förrän tåget redan hade lämnat perrongen? Övergiven av en kär vän under själens mörkaste natt. Men Marta, hon kommer ut och möter Jesus ändå. Hon orkar slita sig från tårarna och från sällskapet där en stund för att ändå komma ut och möta honom. Och det visar ju ändå på en sorts respekt för sin mästare. Och hon kommer dit för att få ur sig de viktiga orden som hon har gått och ruvat på i flera dagar. Orden av besvikelse som har legat begravt djupt, djupt ner i hennes hjärta. Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Min lillebror Mattias dog 4:15 på en torsdag morgon 29 juni 2023. 24 år gammal. Han drog en sista suck och så fanns han inte mer. Hjärncancern tog honom. Och världen rämnade. Den starkaste och gladaste av oss alla i familjen var död. Och den första känslan som kom över mig, det var inte sorg, det var vrede. En sorts vrede. För gråta, det hade vi gjort. Gråta skulle vi göra. Men jag greps av en djup och brinnande ilska. Och besvikelse. På mig själv bad jag inte tillräckligt. Var inte någonting jag hade kunnat gjort. Tog jag allt honom för givet. På världen, varför skulle det här hända? Varför oss? Men framförallt på Gud. Varför gjorde han ingenting? Jag gick och hämtade en. Vi hade chokladkakor i kylskåpet. Tog med den och så satt vi där runt vardagsrumsbordet. Och delade på den. Bara ett par meter från dörren. Bakom vilken Mattias kropp låg. Pappa, mamma, jag, min lilla syster Emily och min svåger Andreas. Och inom mig så kände jag bara en kokande ilska. Vi hade ju bett ända sedan första cancerdiagnosen 2019 att allting skulle bli bra. Men var var Jesus någonstans? Och jag vet att jag inte är den enda här i församlingen idag som har mist en viktig person i mitt liv. Jag vet att de flesta här inne har förlorat någon. Någon som betyder väldigt mycket. Det kan vara ett barn, ett syskon, en man, en hustru, en förälder, farmor, föräldrar. Många av oss vet hur det är att sörja. Vi känner till den där hemska känslan av övergivenhet. Vi har ställt oss frågan, var är Jesus någonstans? När C.S. Lewis, när hans fru Joy, när hon dog, då gjorde Lewis det han brukar göra. Han satte sig ner och skrev. Och i boken Anteckningar under dagar av sorg, då beskriver Lewis hur han upplever Guds frånvaro i den tidiga perioden av hans sorg. Han skriver så här: men var är Gud? Gå till honom när du desperat behöver honom, när inget annat hjälper. Och vad finner du? En dörr gensmäll i ansiktet och ljudet av låsande och reglande på insidan. Efter det, tystnad. Det är lika bra att du vänder och går. Ju längre du väntar, desto tydligare blir tystnaden dessutom. Finns inga ljus i fönstren. Lika gärna kan vara ett tomt hus. Bodde det ens någon där? En gång verkar det kanske så. Varför är Jesus en så närvarande kapten i dagar av välgång och en så väldigt frånvarande hjälp i svåra tider? Jag har läst väldigt mycket sedan Mattias dog. Mestadels fantasy för att fly sorgen. Verkligheten är taget ett par timmar om dagen i alla fall. Men jag har ändå orkat med några livsberättelser, livsöden från människor som har förlorat någon de älskar. Och de här frågorna är ett ständigt återkommande tema i sorgeprocessen. Det här med Jesu frånvaro som Lewis beskriver. Hur kunde Gud låta det hända? Var det något jag hade gjort som ledde till det här? En dag för sen och en dollar för lite. Varför kommer Jesus först på den fjärde dagen? Var är Jesus någonstans? Och 1,5 år senare så står jag här fortfarande. Än idag mitt i min predikan och citerar Martas och Marias klagan till Jesus. Herre, om du hade varit här så hade min bror inte behövt dö. Och det vore att gå händelserna i förväg här, att hoppa över resten av förmiddagens text och gå till slutet av kapitlet. Vi vet vad som händer. Att gå direkt till verserna där Jesus faktiskt uppväcker Lazarus från den döda. Lösningen på dödens oundviklighet och Martas och Marias sorg, den finns inte där i slutet av kapitlet. För att Gud uppväcker döda, det tillhör inte vanligheten. Varken då eller här idag. Det är ingenting som vi ska förvänta oss. Marta vet att hennes bror ska uppstå på den sista dagen. Men den vetskapen torkar inte hennes tårar. Hon vill ha tillbaka sin bror här och nu. Det framtida hoppet fyller inte tomrummet som är efterlämnat på grund av hennes brors död. Nej, Guds nåd och Guds verk finns här i mitten, i de här verserna. Innan Jesus uppväcker Lazarus från de döda. För om man läser Martas och Marias dialoger med Jesus så märker man att de förväntar sig inte ett mirakel. De försöker inte förklaringar. De försöker inte svar på varför Lazarus behöver dö. För när Jesus sen ska gå till graven, då säger de: nej, men öppna inte det kommer lukta för mycket. De förväntar sig inte en uppståndelse, ett sånt mirakel. Marta och Maria, de vill bli hörda av Jesus. De vill bli omfamnade i sin sorg. De vill att deras mästare ska visa medlidande och omtanke. Den som känner sig övergiven söker inte svar. Den söker gemenskap. Söker relationer. Inte svar. Man vill att någon kommer med en sida för att omfamna och gråta tillsammans med. Man söker någon att sörja med tillsammans med. Och det är sörjandet i texten, i förmiddagens text, som är Guds nåd. Först och främst så ser vi att Jesus, han tillrättavisar inte Marta och Marias i deras sorg. Han bjuder in deras klagan. Han tillåter dem att ropa ut sin desperation och sin besvikelse över att Jesus är en dag för sen och en dollar för lite. Deras besvikelse över att Jesus var frånvarande när deras bror dog. Han försöker inte få dem att byta perspektiv. Han säger inte: ja, men det kommer en återuppståndelse sen i sista dagen. Han försöker inte få dem att tänka på det framtida hoppet. Vad är det Jesus gör? Jo, det står när man läser: när Jesus såg hur Maria grät och hur judarna som följt med henne grät, blev han djupt rörd och skakad i sin ande. Och det grekiska ordet som används här, det betyder upprördhet, raseri, ilska. Jesus blir rosenrasande på döden. Och den förödelse som döden då dessutom bär med sig. Han vet fullt med sig. Det kommer komma en uppståndelse. Han vet vad han ska göra. Men trots det så blir han nästan helt övermannad av den hopplöshet som döden innebär. När han ser hur den påverkar alla människor runt omkring. Och det allra djupaste tecknet på Jesu omsorg om Marta och Maria, om systrarna här från Betania, det är det som står i folkbibelns absolut kortaste vers. Vers 35 här. Jesus grät. Guds sons hjärta brister när han ser och upplever och känner människans sorg över döden. Sorgen och ångesten. Ordet, världens ljus, den som skulle komma, han genom världen blev skapad, han som genom världen blev skapad, blev till. Jesus Kristus, han lägger sina stora starka ram, sina vänner, drar dem in till sig och gråter högljutt. Gud själv tjuter som om han vore ett litet barn. Gud som är så högt ovanför, bortanför oss människor, vår ens förståndelse, sörjer tillsammans med sin skapelse. Sörjer tillsammans med människan. Trots att han vet att döden inte kommer få sista ordet. Han kommer inte till Marta och Maria med svar. Han kommer med närvaro. Det är Jesus själv i egen person som är svaret på döden. Jesus själv, han är uppståndelsen. Det är han som är livet. Här är jag, säger Jesus. Jag är med dig. Jesus, han förringade inte döden. Och vi ska heller inte förringa döden. En väldigt fin kollega till mig och Mattias från gruvan. Vi jobbade på samma arbetsplats ett tag. Hade samma chef som la schemat. Väldigt fin människa. Hon brukar besöka hans grav ibland. Och brukar lägga upp bilder på sociala medier. Oftast i samband när hon själv är och besöker sin fars grav. Hon tänker fortfarande på honom. Och när jag pratade med henne sist så sa hon så här till mig. Ja, men jag brukar inte tänka att de har gått bort. Jag brukar tänka att de har gått före. Väldigt fin tanke. Men i vårt samhälle idag så använder vi väldigt förskönande uttryck om döden. Ja, men de har gått vidare. De är på en bättre plats. Himlen har fått en ny ängel. Men den moderna västerländska människan vågar inte möta, vågar inte betänka den hemska verkligheten som döden innebär. Slutet för dem vi älskar. Och ytterst sett vårt eget slut. Men Jesus, han ger oss kraften till att se döden för vad det är. Någonting alldeles fruktansvärt, någonting alldeles meningslöst. Någonting som inte ens var tänkt i skapelsen från början. Och han tillåter oss att sörja. Och han går ett steg till. Han sörjer med oss. Sen måste jag i och för sig erkänna att Jesus, jag har inte upplevt honom särskilt närvarande eller tröstande för den delen de senaste 1,5 åren i alla fall. Han har, precis som C.S. Lewis uttryckte, smält igen dörren och blåst ut ljuset, släckt ljuset. Men vad jag önskar att jag kunde få höra hans röst. Att han bara kunde försäkra mig om att Mattias är i trygga händer. Att allt är okej. Men det enda jag hör från hans sida, det är vinden som sveper och susar över den vidsträckta savannen. samtidigt så kan jag inte undgå det faktum att han finns där någonstans i bakgrunden. Han är där genom er. Våra vänner, våra bröder och systrar i församlingen och i andra församlingar dessutom. Jesus är närvarande genom alla er som sörjer tillsammans med oss. Har sörjt och fortsätter att sörja. Jesus grät och ni har gråtit med oss. En del av er kom med mat under den veckan som Mattias dog. Otaliga av er har bett för oss. Och jag har själv fått dela och gråta med åtminstone två olika husgrupper. Jesus har omfamnat oss och gråtit med oss genom era omsorg, genom era tårar, genom era böner. En konkret manifestation av det här med att bära varandras bördor. Gud utrustar oss för att trösta och sörja med varandra. Jag har en god vän från Irland som jag har nämnt förut. Inom predikan Luke heter han. Luke och jag, vi pluggade tillsammans alla åren i USA, alla 7 åren. Och förra hösten, då åkte jag till Irland för att hälsa på Luke och hans familj. Och Luke, vi hade gemensamt att han har också en bror som har dött, fast i droger. Och det var över 10 år sedan. Jag tänkte att han kanske har lite visdom att dela med sig i sorgarbetet. Och när vi åkte längs motorvägen i den mörka, regniga natten från flygplatsen i Dublin ner till Greystones, en timme söder på östkusten av Irland, då sa Luke någonting som jag har burit med mig ända sedan dess i 1 år nu ungefär. Han sa: Josef, jag tror att det finns en oförklarlig enhet mellan oss kristna, mellan oss troende, där vi för ett tag bokstavligt bär varandra i tro. När vi inte orkar tro, så tror våra trosyskon åt oss. Precis som Jesus hela den lame mannen på grund av hans kompisars tro, de som sänkte ner honom genom taket. När vi inte orkar tro, så kan våra trosyskon tro åt oss. För Jesus, han är inte med oss fysiskt längre. Men han är med oss och gråter vid vår sida genom våra trosyskon. Vi har alla fått del av anden. Vi har alla, tar alla del i Gud. Och det finns väldigt mycket mer att man kan få ut bara från de här verserna som jag har läst idag. Dessutom om vad Jesus säger till Marta om tro. Och kanske vad det innebär att möta sin egen död i sällskap med Jesus. Tillsammans med honom som är uppståndelsen och livet. Men jag är inte där. Jag har inte kommit så långt i mitt eget sorgarbete. Min sorgresa, det kommer dröja ett tag. Jag upplever fortfarande Jesus som ganska frånvarande och tyst. Men jag hör honom där ibland. Viska. Genom mina bröder och systrar i tron. Här är jag. Jag är med dig. Jag lämnar aldrig din sida. Inte ens döden kan skilja oss åt. Amen. Låt oss be. Tack Herre för din trofasthet gentemot ditt folk genom alla tider. Tack för att du inte överger oss. Även om det vi ibland själva upplever som att du har lämnat oss. Vi kan inte höra dig, utan vi hör bara ett sus över de vidsträckta savannen. Tack Herre för din omsorg som du visar till alla oss. Tack för att vi får ha varandra och trösta och stärka varandra. Och tack för att vi har ett hopp, även om det känns långt fram i framtiden och svårt att greppa och förstå överhuvudtaget. Men tack för att vi har ett hopp också om att vi en dag får återse varandra. Och Herre, jag ber att du ska komma med tröst till alla de som sörjer idag. Här i församlingen och i Falun och vidare ut i Sverige och världen. Tack för att du är den som tröstar. Och tack för att du är en Gud som gråter. Dessutom, du är inte en Gud som dömer och ber oss att tillrättavisa oss när vi tänker på fel sätt, utan du sörjer med oss när vi gråter. Och Fader, hjälp oss den här tiden framöver som kommer också nu att leva med blicken fäst på dig i den vardagen som vi möter. Ge oss mod och kraft och styrka att komma vid sidan av varandra och trösta och sörja. Tack för den gåvan att vi får gråta med varandra. I din sons heliga namn. Amen.
Ja, tack Josef för det du delade. Ja, be Veiko komma upp med Robert och Cecilia. Så får vi tillsammans be för dem. Och då är det jättebra om vi som två församlingar här nu då är med och antingen får du komma upp hit eller hur Veiko, det blir jättebra sen. Ja, och sen så ni som sitter kvar i bänkarna, ni kan ju be därifrån så. Varsågod Veiko.
Nej, jag ska inte säga så mycket. Jag ska läsa ett ord så kanske pastorerna från alla församlingar som är närvarande komma hit då. Ledare och lägga händerna på de här nydöpta. Det står så här. När de hörde detta, apostlagärningarna 2:37, när Petrus hade predikat, högg det till hjärtat på dem och de frågade Petrus och andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Och sen står ett löfte: då får ni den helige ande som gåva. Ska vi tro på det här löftet gäller idag? Kom, vad är Frans och pastorerna från den andra församling? Kom och lägg händerna på dem här. Så ber vi. Ja, där hittar vi Frans också. Så ber vi för Robert och Cecilia. Att den heliga ande ska verkligen vara med och fylla. Shakira kasile kere sina makara santo. Pora sakara la sekere le sekintara makanto. Resa kapakastenta karala santo kololoma santa. Jag har kallat er till den här tiden som nu är. Karasakara sakarala sakarala sento. Parasikara la pasakarala santo. Parastekara, tänk inte på det som har varit. Säg gärna, gör något nytt i ditt liv. Korasikirikisireala masakara masanto. Det är kanske just den här tiden som nu är som Gud har rest upp dig, Robert och Cecilia. Arasera kapacento rolomasa. Så som Ester, rädda Sverige från den ondes våld. I Jesu namn. Kira samara basento. Herre, jag bara ber att du fyller Robert och Cecilia nu med din ande. Fyll dem med din ande. Det som redan finns, källan i deras liv. Låt det bara förlösas från deras liv. Att nådegåvor kommer i funktion, Herre. Och de kliver in i tjänstegåvan. Jag ber också att en atmosfär av kärlek, atmosfär av Guds närvaro ska följa dem vart de än går. Och människor ska till och med bli helade när deras skugga rör vid dem. I Jesu namn, amen. Fortsätt.
Halleluja, Herren, vi ber Herren för dem, Herren. Och vi lägger våra händer och vi ber att de ska döpas i den helige ande, att du ska komma med kraft över dem, Herren. Och att de ska bli utrustade för att gå i kraft av den helige ande, Herren. Och att de ska flöda här i dina nådegåvor, Herren. Och gå i din styrka, din kraft i allt de gör, Herren. I det de kallelse som du har kallat dem, Herren. I Jesu namn, vi välsignar dem, Herren. I Jesu namn, kom helige ande. Kom helige ande och fyll dem med din närvaro, med vem du är, med Jesus karaktär, med Jesus kraft och makt och auktoritet i Jesu namn. I Jesu namn, kom helige Ande. Halleluja, halleluja.
Ja, Herre, jag ber också att de ska fyllas av gåvor från dig, Herre. Som gåvor att kunna tjäna dig med glädje. Du ser vad de har i sitt liv, Herre. Jag ber att du ska vara välsigna dem och se med din hela ande och ge dem andens gåvor. Att kunna möta andra människor och ja, bara vara till välsignelse, Herre. Jag ber en rikliga välsignelse och din hela andes kraft i dem. I Jesu underbara namn. Amen.
Jag tackar dig för att du har fört dessa människor inför dig den här stunden. Tack för deras beslut som de har fattat idag. Tack för att du glädjer dig med dem, Herre. Att de är dina barn, Herre. Att de har tagit steget in i din familj, Herre. Du har adopterat dem och de har söners och döttrars rätt att vara dina barn, Herre. Tack Jesus för att du vill fylla dem med din ande, fylla dem med din kraft, med ditt liv. Och tack för att de har fått begrava det gamla i graven, i dopgraven, Herre. Och de har fått uppstått till ett nytt liv, Herre. Ett liv tillsammans med dig, fyllt av kraft, av glädje och kärlek, Herre. Vi ber att du ska bara försegla dig i deras sinnen, i deras hjärtan, Herre. Och vi ber om en ljus framtid tillsammans. I Jesu namn.
Herre, jag ber att du ska välsigna Cecilia och Robert, Herre. Och jag ber att de ska bli modiga i dig, Herre. Att få vara alldeles orädda och fortsätta tillsammans med dig på den väg som du har lett dem. Du tog dem ur mörkret och du förde dem in i ditt underbara ljus, Herre. Och du ska fortsätta och leda och hjälpa och styrka, Herre. Trofast är han som har kallat. Han ska också utföra sitt verk. I Jesu namn. Amen.
Ja, då behåller vi den här stillheten och vi går in i slutet på vår gudstjänst. Jag tänkte så här, vi ber tillsammans nu. Ni får lyfta precis vad ni vill, liksom, där ni sitter och men vi ber tillsammans och det är fritt. Det ska vara fritt att resa sig var du än är och be högt om du känner så. Tack Herre Jesus för att vi får ta till oss den här predikan, Herre Jesus. Tack Herre för att du omsluter Josef på ett speciellt sätt, Herre Jesus. Och den här kvinnan också från fristaden, Herre Jesus. Och alla andra, Herre, som inte har sagt någonting nu, Herre, men som kämpar i sorg, Herre Jesus. Och vi ber dig helige ande att du ska blåsa med din vind, Herre. Och tack helige ande för att du kallas för tröstaren också, Herre. Och ingen kan trösta som du, Herre. Och vi ber på ett speciellt sätt att du kommer in i de här människors liv, Herre, just idag, Herre, som behöver tröst på ett eller annat sätt, Herre. Och Herre, bara blås in i deras liv, Herre Jesus. Och så ser du andra också som kämpar med olika saker. Tack för att du vill bara omsluta, Herre. Därför att det är din kärlek som bär. Det är din kärlek som är större än något annat, Herre Jesus. Vi kan famla i mörker ibland. Vi kan ramla. Vi kan slå oss, Herre. Men du, helige ande, du vill att vi ska ställa oss upp, Herre. Du lyfter oss varsamt, Herre. Du leder oss och säger, här är vägen. Vandra på den, Herre. I Jesu namn.
Tack för att ni har varit med och gjort den här gudstjänsten möjlig. Tack Maria och Lilian. Tack Mikael. Tack Josef. Där har du delat. Tack för er andra som har varit med och delat och bidragit. Vi ber om en fantastisk vecka för oss alla. Nu är det fika. Varsågoda.